Efter ett tag lämnade Jabotinsky World Zionist Congress, som så småningom bytte namn till World Zionist Organization, WZO. Den finns än idag med samma bokstäver. Den blev nu ett slags utrikesdepartement i London, medan inrikespolitiken sköttes av Ben-Gurion i Jerusalem. Väldigt schematiskt. Jabotinsky då? Jo, han kallade sig revisionist just därför att han ville återställa Herzls ursprungliga vision. Och mot mitten av 30-talet, när invandringen växte och trycket på gränserna ökade, och Jabotinsky tyckte att vad var det jag sa? Det är ingen idé att förhandla. Så gav han och hans medarbetare upphov till en underjordisk vapenmakt. En gerillaarmé kan vi säga. Den fick namnet Irgun Zwei Leumi, om jag nu uttalade rätt. Den kallas ofta för Irgun, men i judiska sammanhang kallas den också ofta för Etzel. Och det senare är efter de första bokstäverna, lite mera hebreiskt uttalat. Den tillkom 1938 och förhöll sig lugn under andra världskriget. Många vapenföra judar var ju som sagt ute med engelsmännen och krigade mot tyskarna. 1940 avsöndrade sig en liten grupp ifrån Irgun, som engelsmännen kallade för Sternligan, just därför att ledaren hette Abraham Stern. Men han blev dödad någon gång under tidigt 40-tal, så han var inte där så länge. Utan gruppen kallade sig själv för Lochami Herotist Israel, eller Lechi, för att ta de första bokstäverna. De gick mera aggressivt fram. De sköt engelsmän på gatan och de krigade på mera ogenomtänkt. Irgun fick 1943 en ledare som däremot var lite av ett militärt geni. Han blev omsider på 70-talet premiärminister i Israel. Han hette Menachem Begin. Han var polsk jude, hade suttit i ryskt fångläger, kommit via Iran till fots, mer eller mindre, till Israel. Och han var så att säga hjärtebroder med Jabotinsky, som nu var död. Han menade också att engelsmännen kommer aldrig att ge sig. Ingen idé att förhandla med dem. Och han insåg att efter kriget, när det kriget är slut, så kommer det att finnas massor med judar i Europa som förlorat alla anhöriga, hem och alla sina tillhörigheter. Det enda de har kvar är sin kropp. Och det visade sig att han hade rätt i det. Siffrorna är lite olika när man talar om hur många judar som på detta sättet levde i total utblottelse. Många hade ju inte så värst mycket av kroppen kvar heller. Vägde kanske 30 kilo eller så. Och kunde inte alltid stå på benen. Men man räknar med att kanske så mycket som 450 000 judar nu betecknades som displaced persons. Alltså, vad ska vi säga? Ja. Förflyttade personer. Ja, hemlösa. Och då inträffade någonting högst anmärkningsvärt. alla länder. Precis alla länder i hela världen stängde sina gränser för judisk invandring. Även USA, som åtminstone tidvis varit mycket öppet för judisk invandring och judisk kultur. Och det berodde på att president Roosevelt hade nyss blivit avrättad. Inte avrättad utan mördad. Och president Truman, som hade varit vicepresident, han var ny på kontoret så att säga. Och utrikesdepartementet i USA, där satt det många judefientliga herrar. Och de hade övertaget över Truman ett bra tag. Så där var gränserna stängda. Och i alla andra länder var det likadant. Ingen kunde ens tänka sig att ta emot en mindre grupp av judar. Ja, men de vita bussarna då? Ja. De organiserades av Folke Bernadotte för att hämta hem skandinaver från Tyskland när kriget höll på att ta slut. Och när de kommer ner till de olika koncentrationslägren så upptäckte man också att här fanns ju massor med judar. Och hade man plats i bussarna så fick de följa med. Och efter ett tag så gled frågeställningen över till att man också skulle rädda judar så länge det sig göra lät. Men när kriget var slut så var även Sveriges gränser stängda. Vi tog emot en liten grupp, men vi var inte villiga att ta emot fler. Och på det sättet fick ju alltså Menachem Begin rätt. Israels gränser eller Palestinas gränser var stängda. Och alla andra gränser var också stängda. Här satt nu folk och ofta fick de bo kvar i de gamla koncentrationslägren i Tyskland. Eller flytta in i gamla militärkaserner. Många blev desperata. Och några försökte återvända till sina gamla hem och fann dem befolkade. Och inte sällan blev de skjutna till döds av de som nu bodde i husen istället. Så det var inget bra projekt. Istället försökte man att med olika gamla lastfartyg ta sig till Palestina i hopp om att kunna utföra en illegal invandring. Och det ledde ju i sin tur till att engelsmännen befolkade hela östra Medelhavet med krigsfartyg och hade flygplan i luften som spanade efter båtar. Och alla båtar som närmade sig östra Medelhavet blev uppraggade av engelsmännen. Så att de flesta som försökte sig på detta kom inte in. De som inte fick återvända till Europa bunkrade engelsmännen upp på Cypern. I den här situationen startade nu Irgun ett krig emot engelsmännen. Engelsmännen måste ut härifrån, det var parollen. De hade inga vapen. De hade ingen ammunition. De hade inga sprängmedel. Utan de fixade allt detta genom att stjäla ur engelska depåer. Det måste man säga var ganska skickligt gjort. Engelsmännen blev ju argare och argare ju mer de stal och ju mer de förstörde. De förstörde vid något tillfälle, tror jag, 10 flygplan på marken eller så. Och ändå lyckades Irgun med noga rekognoserade och noga planerade kupper att skaffa sig det de behövde. Och sen klistrade de upp affischer överallt. I Jerusalem men också annorstädes. Och berättade vad de hade gjort. Så att det inte förblev någon hemlighet utan det blev offentligt känt. Till sist sprängde man King David Hotel i Jerusalem. Ett lyxhotell beläget i centrala Jerusalem där engelsmännen hade sitt högkvarter. Fruktansvärt välbevakat. Otroligt svårt att ta sig in. Men inget hinder för Irgun. De fixade en mjölkleverans, vill jag minnas. Med såna här stora mjölkkannor, ni vet, som man hade på den tiden. Och det var mjölk i den ena, men det var inte mjölk i den andra. Utan när man hade baxat in dem i köket och baxat dem vidare, den där andra vidare till något lite mer undangömt ställe, så ringde man till engelsmännen och sa: nu gör ni klokt i att utrymma hela King David Hotel, för om en halvtimme så exploderar en laddning som vi har tagit in. Man ringde också till franska ambassaden som ligger strax intill och sa: det öppna alla fönster så att ni slipper att få glaset krossat. De öppnade alla fönster och fönstren överlevde. Men engelsmännen sa så här: vi tar inte order av Irgun. Det här är bara bluff. De kan inte ta in sprängmedel. Vi är så väl bevakade. En halvtimme senare small det förstås. Och väldigt många människor dog, vilket åtminstone Beggin efteråt beklagar. Tanken var att engelsmännen skulle lida en prestigeförlust, men inte att det skulle dö en massa folk. Det var även många judar och många araber som var anställda i administrationen som dog i sammanhanget. Engelsmännen blev ju alldeles ursinniga, men förstod samtidigt att de hade fått en övermäktig fiende. Och eftersom England var utfattigt efter andra världskriget och hela imperiet började falla sönder, så gav man till sist upp, och 1947 på våren lämnade England in en begäran till FN att överväga hur man nu skulle göra med det engelska mandatet i Palestina. 30 november 1947 beslutade FN att dela landet i en arabisk och en judisk del. Dagen därpå utbryter ett inbördeskrig, får man väl ändå kalla det. Araberna i Palestina går till angrepp mot judiska kibbutzer och judiska bosättningar av alla slag, judiska företag. Och mycket snart råder det fullt krig mellan judar och araber. 14 maj utropas staten Israel, eller var det 15? 15 kanske det var, ja. Dagen därpå, va? Ja, ska vi rösta? Dagen före 15. 14, okej, vi säger 14. Dagen därpå, vilken dag det nu än var, så går alla de arabiska nationerna, grannländerna, till gemensamt angrepp mot den nybildade staten Israel. Och man kunde tycka det, de var överlägsna i form av vapen och de var överlägsna i beväpning. Och det var på håret när att de också hade klarat att utplåna den judiska staten. Men FN utlyste, utan att riktigt veta vad de gjorde, så utlyste de en vapenvila i juni. Och under den vapenvilan så hann judarna ladda upp med nya vapen och nya ammunition. Så när kriget kom igång igen en månad senare så var judarna klart överlägsna på alla fronter. Kriget som sådant ebbade ut i januari 49. Det slutade inte med fred, utan det slutade med vapenvila eller vapenstillestånd eller vad det kan heta. Och det är ju intressant att notera att sedan FN kom till så har egentligen inga krig tagit slut i världen. Utan alla krig övergår i något mystiskt tillstånd av vapenvila. Nordkorea, Sydkorea var ju det första exemplet. Man krigade inte tills dess att den ena parten gav upp. Och det är ju naturligtvis ett förskräckligt perspektiv. Det innebär ju många förspillda människoliv. Jag påstår inget annat. Men när man skapade en vapenvila mellan Nord- och Sydkorea så skapade man också en gräns som inte går att överträda. Man skapade två nationer och en evig fiendskap. När som helst kan kriget blossa upp igen. Man bara skapade en vapenvila. Och mycket pengar måste läggas ner på rustning och på militär träning på ömse sidor. Och detsamma blev det ju här, att man skapade vapenvila och inte fred. Och därför så har vi sett krig efter krig efter krig. 1956, krig mot Egypten. 1967, krig med Syrien, Jordanien och Egypten. 1968-1970, ställningskrig över Suezkanalen mot Egypten, där man sköt bort ofattbara mängder med ammunition till ingen nytta. 73, nytt krig, oktoberkriget eller Yom Kippur-kriget, Syrien och Egypten, det vill säga både 67, 68-70 och 73 var det egentligen krig mot Sovjet. Sovjet hade utrustat grannländerna, Sovjet hade planlagt strategin. Sovjet låg under sexdagarskriget 67 med en stor flottenhet ute i östra Medelhavet beredda till landstigning. Att man inte klarade av den landstigningen som skulle ske söder om Haifa, det berodde uteslutande på att judarna påpassligt nog hade bombat sönder alla flygfält och flygplan i arabländerna. Och ryssarna hade inga hangarfartyg, så de kunde inte ha luftskydd vid sin landstigning, och därför blev den aldrig av. Men så nära var det den gången. Nu ska vi inte gå in på staten Israels historia, för det är ju ett annat kapitel i den här boken. Och jag vill bara ta upp en sak som har med sionismen att göra. Sionismen var från början sekulariserad eller sekulär. Den var helt oreligiös. Var den någonting i politisk mening så var den socialistisk. Eller kanske rent av här och där kommunistisk. Men, och det var också så här att rabbinerna i Europa, de blev alldeles förskräckta när den sionistiska immigrationen började. Därför de sa så här: det är helt klart att det är Messias som ska samla folket. Och Herzl är definitivt inte Messias. Vad han än är så är han inte Messias. Och därför menade de att den här återflyttningen var så att säga en hädelse. Och de förbjöd sina underlydande, eller vad vi ska kalla dem, att flytta. Somliga gjorde det ändå. Men när sedan förintelsen kom, så var det många rabbiner i Europa som menade att den var Guds straff för att man hade flyttat till löfteslandet. Så starka känslor var det i omlopp alltså. Redan under 1920-talet tillsatte man i Palestina chefsrabbiner, en askenasisk och en sefardisk. Den första askenasiska chefsrabbinen hette Avraham Yitzchak Kook. Han var född någon gång på 60-talet och dog 1935, om jag minns rätt. Han var en mycket karismatisk herre. Och han var en flitig skribent. Han hade lätt för att prata med folk och lätt för att övertyga folk och få dem att hänga med. Han var en riktig bilförsäljare. Och han hade nu en annan syn på sionismen än vad flertalet rabbiner hade. Han menade så här, att det heliga landet är så heligt att när nu judar återflyttar till det heliga landet så är det i sig en messiansk företeelse. Och när staten Israel väl har bildats och finns på plats och judarna är återsamlade, så inträder en messiansk tidsålder över hela världen. Det var hans teologi. Och han umgicks gärna med de allra mest sekulariserade sionisterna, de som jobbade på lördagar. Han hade inget problem med det, vilket ju flertalet rabbiner i övrigt hade. För han menade så här, att den tjänst de gör, den är så helig så att även Gud får göra ett undantag från sina regler. Utan nu var det stora grejer på gång, och då fick det här vara som det var. Han sågs med misstro av de sionistiska ledarna, som uppfattade honom som en sorts, vad ska vi säga, religiös kuppmakare som ville ta över det som de hade uträttat. Rabbinerna tyckte inte om honom, för de menade att han godkände att man jobbade på lördagar, och det kunde man inte. Och därför så avsatte hans tjänst, hans verksamhet, inte några djupare spår än en son och en rad böcker och skrifter. Sonen hette Tzvi Yehuda Kook, och han öppnade en yeshiva i Jerusalem. Det var inte någon stor yeshiva. Det var inte många som gick där. Men han förvaltade sin fars budskap. Han var ingen originell herre, och han var inte sällskaplig och karismatisk som hans far hade varit. Utan han var en ganska petig och lite, ska vi säga, enstörig herre. Och inte heller någon särskilt konstruktiv teolog. Men han förvaltade faderns efterlämnade kunskaper eller idéer. 15 eller 14, vilket det nu blir, maj 1967, när nationen alltså firar sin 29-årsdag blir det väl, så hade denne Tzvi Yehuda Kook en samling i sin yeshiva. Och mitt under hans predikan så börjar han plötsligt att skåda ut i fjärran och ropa någonting om att Israel hade förlorat en rad städer som nu alltså låg i de arabiska områdena på Västbanken, som vi säger idag. Och Det hade ju ingenting med predikan att göra. Och bara några veckor senare så stod ju israelisk trupp i alla dessa städer. Då blev Tzvi Yehuda Kuk över en natt utnämnd till profet. Och hans verksamhet växte, om inte lavinartat, så i alla fall ganska snabbt. Och de som lyssnade bäst till honom, helst, det var de som menade att hela landet skulle intagas. Hela landet skulle vara i judisk överhöghet. Det hände inte så värst mycket mer efter sexdagarskriget än så. Men efter Jom Kippur-kriget 1973, då det var på vippen att araberna hade vunnit, så besinnade sig nu de som tagit intryck av Kuks förkunnelse. Och de startade någonting som kallades för Gush Emunim. Det betydde det trognas eller det troendes skara. Och de började det som idag kallas för bosättarrörelsen. Det fanns också rent sekulariserade bosättarrörelser. Men Gush Emunim var spjutspetsen i hela bosätteriet, om det är ingen tvekan. Och de började att återerövra eller erövra på sitt speciella sätt de delar som efter befrielsekriget 48 hade blivit arabiskt territorium, genom att helt enkelt bygga små byar på mark som låg i träda, som araberna inte använde. Det var en kulle här och en kulle där. Och tanken var framför allt att man skulle göra det fort. Så man planlade i detalj och skaffade sig tält och husmaterial och annat. Och så raskt in till det område där man skulle bosätta sig. Och så smällde man upp alla grejerna och så meddelade man regeringen i Jerusalem att nu har vi byggt en bosättning här och en bosättning där. Och inte sällan lyckades man med sin kupp. Alltså man ställde regeringen inför ett fullbordat faktum. Och det var inte alltid som man gick lagligt tillväga, utan man rörde sig både i lagens utkanter och bortanför lagens gränser. Men många också i regeringen var sympatisörer, och därför så restes det inga hinder i vägen för den här formen av återerövring. Detta är ju en del av sionismen. Sionismen, så att säga, efter det att staten Israel har bildats. Och den fortgår ju fortfarande, om än kanske inte riktigt i samma takt som från början. Med detta känner jag mig färdig, och ni måste vara alldeles slut, antar jag. Men vi lugnar oss med det här.